Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein. Lasst uns nicht lange reden, wir tun, was uns gefällt. Einmal 5 Mark für jeden, das ist doch nicht die Welt.
Gute Freunde. Warmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats, fotbollspodden som snackar om den tyska fotbollen ur ett mer nyhetsperspektiv och kanske senaste nytt. Men det har kommit en till podd som handlar om tysk fotboll, eller rättare sagt prata om tysk fotboll i allmänhet till den svenska marknaden. Eller hur, Filip?
Ja, det har ju det. Med premiär då igår torsdag den 25 januari så lanserade vi på fotboll.nu, jag och min kollega Axel von den Boss, en ny podcast vid namn Schnicksnack, mitt Axel und Philipp. Som finns att tillgå just nu utan någon kostnad i alla fall. Sen tänkte vi faktiskt låsa in den i framtiden för att ha det som ett litet treatment för de som vill stötta sajten så att vi kan få den att gå runt. Men har man lust att lyssna lite mer på tysk fotboll helt enkelt, så får man gärna spana in den. Den ska finnas på plattformar där poddar finns, som man brukar säga. Så att det kan vi tipsa om. Men jag kommer köra på som vanligt här med Stamplats, så att det blir ingen konkurrens på det viset, utan vi kommer ju ha ett litet samarbete istället, kan man säga. Syskonpoddar.
Ja, precis, syskonpoddar. Sånt gillar vi ju.
Ja.
Ja, och det tycker jag verkligen att ni ska kika in på. Men i det här avsnittet ska vi i alla fall prata om det senaste nya. Gud, jag kan inte ens prata. Ska vi prata om det senaste nytt? Vad säger man?
Senaste nytt kan man ju säga. Senaste nytt, nya inom den tyska fotbollen.
Ja, så säger vi.
Ja.
Och det har ju hänt en hel del både på och utanför planen. Vi kan ju börja med i den enda förra omgången. Vad tycker du om chokladmynt? Är det någonting du uppskattar?
Det känns ju väldigt mycket barnkalas, chokladmynt. Det var många år sedan jag såg sådana med egna ögon och ännu längre sedan jag själv åt det. Känns som att det är väldigt billig choklad. Men det är väl också därför fansen då just nu vräker in dem på planen under matcherna i protest då mot Deutsche Fußballförbund, eller Deutsche Liga. Deutsche Fußball-Liga-förbundet är det väl?
DFL. Precis, DFL, exakt. Ja, i helgen fick vi återigen se protester, bland annat när Köln och Dortmund möttes. De körde ett fint samspel där. Först började Köln-fansen slänga in de här fina mynten på planen, samtidigt som de, inte sjöng kan man kanske inte säga, men skrek rättare sagt, scheiß. Skanderade scheiß DFL, och när deras mynt var slut så började då att Dortmund-fansen helt enkelt, och det är ju ett tydligt protest då mot, precis som du var inne på där, med att det tyska ligaförbundet vill eller har sagt ja till att ta in investerare, och med det sagt är det ju inte tyska ligaförbundet som har tagit någon så här form av makt och sagt ja, det är faktiskt klubbarna som har klubbat igenom det här i majoritet. Man behöver ett visst antal ja, och det kom in nu för ett par veckor sedan, och det är väl det som fansen i det stora inte är nöjda över. Det här betyder inte att man får köpa en klubb, det är mer att man får investera i ligaförbundet och därigenom kommer pengar till klubbar, Men som kritikerna är inne på, alltså det ena, den, om man öppnar en liten dörr så kanske en större dörr öppnas senare, enkelt sagt.
Precis så. Så att när fansen har verkligen gått ihop sig nu, och det var väl redan innan vinteruppehållet det här klubbades igenom, och då var det ju väldigt stora protester, och sen har det då ändå gått nästan en månad sedan ligan drog, eller så, ja, det var paus i en månad och sen har ligan dragit igång, men fansen är fortfarande lika arga och upprörda. Så att jag tror vi kommer få se det här fortsätta med protesterna under den närmaste framtiden. Så att kollar man på tysk fotboll och det blir plötsliga avbrott för att det kastas in chokladmynt och även tennisbollar i många fall, så vet ni ju vad det handlar om nu i alla fall.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, och vi fick också återigen bevittna den här klassiska klyschan "släkten är värst" när Mitchell Weiser stod för matchens enda mål när Werder Bremen besökte Bayern München i München. En extremt otippad förlust. Det var ju faktiskt den första förlusten för Bayern München mot Werder Bremen sedan 2008. Och då hade vi en viss svensk i laget 2008.
Inte bara svensk, en skåning.
Mm.
Viktigt.
Väldigt viktigt att understryka från din sida.
Ja, Marcus Rosenberg. Den gamla Malmö FF-legendaren också. Men han spenderade en hel del år ändå i Tyskland och Werder Bremen. Och var stundom väldigt uppskattad och stor bland fansen. Och är fortfarande ett namn som, om man nämner att man är från Sverige i Bremen, så är det väldigt ofta hans namn kommer på tal. Så att han är fortfarande en högt rankad herre bland Werder Bremen-fansen.
Mm. Och i den matchen 2008 så vann ju faktiskt Bremen med hela 5-2 mot Bayern. Och en viss Rosenberg gjorde ju faktiskt 2 mål. Så det är lite så här. Ja, det är väldigt långdraget då, men det är roligt att uppmärksamma när det väl sker, för det sker inte så ofta att Bayern München förlorar mot Werder Bremen, speciellt inte på hemmaplan. Och en grej också att Bayern inte ens gjorde mål, det är faktiskt första gången på 4 år som Bayern inte lyckas göra mål på hemmaplan under ligaspelet, så det är väldigt anmärkningsvärt.
Det känns ju lite som att vi är tillbaka på ruta 1 igen, för att Bayern München är tillbaka på ruta 1. Så hörde sig ut för ett år sedan. Det var det Julian Nagelsmann som tränade klubben, och det var lite liknande situation att spelarna inte presterade, man gjorde några plumpar här och var, och sen vet vi alla hur det gick för Nagelsmann. Nu är ju bara frågan då vad som kommer hända med Tuchel här.
Ja, jag kommer lägga ut en liten längre text nu till helgen om
du
just den här situationen.
Du kör ganska hårt på den här lördagskrönikor, va?
Ja, lördags och lite söndags. Jag tycker det är ja, jag tänker att det är lite så enkel för folk att bara ta in när de kanske ligger och scrollar och bara ta in någonting gott och blandat så här.
Men det är en bra uppladdning också inför helgens fotboll.
Mm, jag tänker det. Och där kommer jag då fokusera främst på just det här, vad som händer i Tyskland och i Bayern München framförallt då, som du är inne på där. Och det jag kan redan nu säga är ju just att det är verkligen, jag skulle inte ens säga att man är tillbaka på ruta 1, man är tillbaka på typ minus 1 eller 2. Jag tycker att situationen är desto sämre i München nu under Tuchel än under Nagelsmann. Om jag bara lägger ut den texten är ju bland annat att siffrorna talar sitt tydliga språk. Man har gjort färre mål, man har släppt in fler mål, man har tagit mindre poäng än under tiden med Nagelsmann. Och det var då under en säsong som Nagelsmann fick hantera när man inte hade en nia, alltså man hade ingen Lewandowski. Man försökte ju på något vis justera och hitta en ny formation, en ny balans i laget som var väldigt svårt för Nagelsmann att hantera. Och det fanns sina toppar, precis som du var inne på, men det fanns också djupa dalar där det inte alls gick. Tuchel har fått in en rekordvärvning, Harry Kane. Han har fått in Kim, Serie A:s bästa mittback förra säsongen. Självklart är truppen inte så bred, men det finns ingen spelidé. Det ser hackigt och knackigt ut. Segrarna kommer väldigt tydligt. Alltså de senaste tre matcherna har man ju tagit 6 poäng. Union-matchen tyckte jag var väldigt framtvingad. Alltså den där vinsten, om man nu ska kalla det så. Hoffenheim-matchen också. Och det Tuchel egentligen har gjort, om man ska vara riktigt krass, är att han har spenderat pengar och tryckt ner spelarnas självförtroende i botten. Så jag är inte främmande till att Tuchel kommer ryka, men jag tror inte han kommer ryka som Nagelsmann mitt under säsongen. Jag tror att han kommer ryka det första han gör när vi blåser av den här säsongen, för att han kommer inte vinna tyska ligan, alltså Bundesliga. Jag är rätt så självsäker på det. Champions League hoppas jag ju fortfarande på, men jag tror till och med om Bayern vinner Champions League och inte vinner Bundesliga, så tror jag fortfarande att man kanske tackar Tuchel och säger adjö, för att då kanske satsa då på Xabi Alonso, som vi har varit inne på tidigare. Nu när Ancelotti ändå har förlängt med Real Madrid, så är det ju ett gyllene läge att plocka in Xabi Alonso, som har tagit den här så kallade, jag tycker det är så fint sagt på tyska, Gewinner-gen, alltså vinna-genen till Leverkusen, och på något vis lyft laget. För där ser man ju den här krassa skillnaden. Leverkusen, spelarna blomstrar under Xabi Alonso. Det är för att han har en annan sätt att gå tillväga, att lyfta sina spelare. Självklart är han kritisk också, men han lyfter dem samtidigt till nya höjder. Och han är väldigt flexibel i spelet. Vi kommer komma in på det senare. Jämfört med Tuchel som är... Ja, jag gillar ju när man är hård. Men jag tycker att på något sätt det är så här... Han trycker ner och sen bara låter han vara de nedtryckta. Alltså det finns ingen så här, okej, nu har jag sagt det här, nu hittar vi ett tillvägagångssätt så att vi tillsammans kan göra det bättre. Och det tycker jag inte finns där.
Alltså, vi har varit inne på
nu snackar jag väl långt här, så varsågod.
Nej, det är lugnt. Jag ska säga, vi har varit inne på det tidigare med Tuchel, att han är ju i grund och botten en kompetent tränare. Han vet ju hur man ska leda ett fotbollslag med siffror och taktik och hela den biten. Men det verkar som att han saknar den personliga förmågan liksom till att ha kemi med sina spelare. I alla klubbar han har varit i så känns det som att det har varit mycket problem på fronten där, med att en del spelare åtminstone som inte riktigt kommer nära honom, inte känner sig sedda och hörda, och han verkar inte förstå att det är viktigt som tränare för att forma ett vinnande lag. Så jag tror det är någonting på spåret där, med att han kommer att få sitta säsongen ut, såvida man inte skulle gå torska här med typ Augsburg till helgen. Och sen några andra matcher. Men så länge man har hoppat om Champions League så tror jag nog att man kommer att behålla honom. Och sen är det ju att alternativen just nu kanske inte är de bästa. Men man har ju verkligen ett gyllene läge att plocka in Xabi Alonso till nästa säsong. För i och med då att Ancelotti otroligt nog, det hade jag aldrig trott att man skulle förlänga med honom. Men han kommer ju då med största sannolikhet bli kvar i Real Madrid, i alla fall nästa säsong också. Då är det ju perfekt för Bayern München att locka över Xabi Alonso, och det vore också ett bra steg för honom att ta innan han eventuellt då går till Real Madrid eller till England eller vad han nu vill fortsätta sin karriär efter att han är klar i Tyskland. Och samma sekund som Bayern München kommer få ett ja ifrån Xabi Alonso, så kommer ju Thomas Tuchel få kicken.
Exakt så. Och det jag tycker verkligen, alltså, vi får inte glömma bort Xabi, så jäkla ung fortfarande. Alltså han finns ju alltid i världen, och lite den tillvägagångssättet tycker jag att Bayern borde göra. Att vi vet om din connection till Real, vi vet om att du vill vara huvudtränare där, men kom till oss ett par år, led oss till nya framgångar så som det var när du var här, och senare kommer vi släppa dig utan några som helst motstridigheter till Real eller Liverpool.
Mm. Ja, men 2-3 år i Bayern München och sen kuska han vidare. Det känns ju som en optimal lösning för alla parter egentligen.
Förutom Leverkusen då kanske.
Ja, fast de är ju, alltså Leverkusen är ju ändå något av ett stort lag får man väl ändå säga. Sen har de ju just att de inte har vunnit någon större titel. Men det kommer de ju troligtvis göra den här säsongen. För att vinner man inte ligan så kommer man i alla fall vinna cupen. Det är jag ganska övertygad om. Sen får jag fråga med Tuchel vad som händer med honom. Är det då att Dortmund gör som man brukar göra och sopar upp smulorna som Bayern München lämnar efter sig med deras gamla profiler?
Alltså om jag ska leka lite spågubbe så säger jag att Xabi landar i München, Nagelsmann landar i Leverkusen och Nuri Sahin tar klivet upp och bli huvudtränare i Dortmund.
Ja, det känns så himla typiskt Dortmund att göra en sån grej. Alltså jag har inget emot Nuri Sahin, men man kanske bör satsa på något lite mer erfart kort. Nej, ja, visst, ibland kan det ju flyga. Vi sa ju med Nagelsmann när han tog över Hoffenheim vad han åstadkom där och hur det gick för honom sen. Så. Men ja, vi får väl se. Men Nagelsmann i Leverkusen hade också varit intressant.
Mm. Ja, jag tror ändå att det finns något där. Unga spelare, faktiskt. En flexibel trupp. Jag tror mycket på det. De spelar förmodligen då Champions League nästa säsong också som tilltalar Nagelsmann.
Det får vi väl ändå antar att de gör.
Ja. Så, ja. Det är en lång utläggning här om Bayern och så, men det är ju oftast de som också skapar de stora rubrikerna. Så ni får ta till godo att det blir mycket Bayern och att jag kanske raljerar lite här och där, men det är alltid väldigt fascinerande med Bayern och vad som händer där, för jag tycker att de senaste två åren har varit väldigt obayerska i formen de har tagit sig an saker och ting. Det säger väl någonting. Alltså, ser man bara krasst på läget så har ju Tuchels intåg gjort så att flera spelare är osäkra på sin framtid. Nu snackar man ju aktivt, alltså öppet om så här, Goretzka och Kimmich. Kommer de ens stanna kvar efter den här säsongen? Och det är just två spelare som har varit så här, självklara framtidsnamn för att vara det nya Bayern München som ska vara navet i det här Bayern och leder dem fram de närmaste 5 åren. Nu ser det ju till och med ut som att åtminstone en kanske sticker till sommaren, och det är rätt så galet att det ens har blivit så. Och självklart är det inte bara Tuchels fel. Spelarna måste också leverera. Det är ju professionella fotbollsspelare som är vuxna människor. Men det här samspelet existerar inte alls just nu. Så det är mycket oklarheter, och samtidigt får ju Bayern det bara svårare med alla de här skadorna som har kommit upp nu i veckan i match mot Union som vi kommer in på nu. Där skadade sig Upamecano, Laima skadade sig och Kimmich är också småskadad och missar till exempel helgens match. Så, det är riktigt tungt just nu i FCB-lägret.
Jag känner bara att vi har väntat så himla länge på att det här ska komma för Bayern München. För att det har bara rullat på för deras del de senaste 10 åren i alla fall. Så att jag tycker det är lite välkommet ändå att vi får se något kärva. För att det behövs för den tyska fotbollen för att den ska kunna utvecklas. Och det har vi varit inne på tidigare också, det här med att deras tronskifte måste ju få ett slut. Och det får de förhoppningsvis den här säsongen. Nu var det nära förra säsongen. Nu ska det verkligen kunna hända det här året. Och sen för min del får saker och ting gärna stabilisera sig igen. Men jag hoppas ju att fler klubbar ska kunna komma närmare Bayern München än vad de har kunnat göra tidigare säsonger.
Mm. Ja, det blir väldigt spännande att följa det här.
Någon som kommer nära Leroy Sané i Bayern München i alla fall. Vem var det?
Ja, en fin övergång där. Ja, det blev ju lite starka scener i veckan i onsdags när Bayern München tog emot Union Berlin. Den här matchen som sköts på från december på grund av det här galna snövädret i München. Så ja, det var en viss Nenad Bjelica, den nya Union-tränaren, som klev in på Allianz Arena och skulle försöka leda sitt Union till någon form av poäng. Istället blev det förlust och ett rött kort för hans del, och jag skulle vilja säga att han har smutsat ner sin bild i Tyskland, inte för all framtid men för lång tid framöver. Självklart ska alla ha en andra chans, men här får du gärna komma in sen och säga vad du tycker, för jag skrev en kort text om det här igår. Jag tycker att det här som man gjorde då, nämligen att slå till Sané i ansiktet, det var ingen knytnävslag eller så, men det var två tydliga så kallade slag mot ansiktet, mot kinden, efter att Sané då försökte ta bollen av honom för att han ville göra ett snabbt inkast och sätta igång spelet. Istället blev Nenad Bjelica frustrerad och irriterad och gick till attack mot Sané, och där slutade med att han fick ett rött kort och skickades upp på läktaren. På läktaren gnabbades han och munhöggs han vidare med supportrar från Bayern München också. Och efter matchen sa han till och med att han inte ens ber om ursäkt till Sané, bara till sitt lag. Och jag tycker i det stora hela att man inte kan vara alltså vuxen nog att efter, när det har lugnat sig, och bara efter matchen bara säga ja, det var fel av mig. Jag är också ledsen för att jag gjorde det mot honom så. Men istället säga att han kom mot mig och provocerade mig. Jag tycker att det är ingen ursäkt. Och jag tycker det är väldigt pinsamt och idiotiskt, enkelt sagt, för att det här hör inte hemma här. Och även om inte det var någon blåtira eller någonting sånt, så alltså det, bara att han gör det är ju det är inte okej. Och ska också sägas, han har ju skapat den här självbilden av sig när han kom till Union, att han är en den här gamla skolans tränare. Disciplin och ordning ska det vara. Och jag tycker att han visar rena rama motsatsen här. Och jag tycker då att Union som klubb, det här borde ju varningsklockorna gå. Alltså, vad kan hända nästa gång? Alltså när han är under press och så. Och att han nu fick då bara 3 matchers avstängning av tyska ligaförbundet tycker jag också är väldigt undermåligt. Det har ju hänt tidigare saker i Bundesliga, där till och med mindre saker, där tränare har fått flera månaders avstängning. Nu blev det inte så i det här fallet, men jag tycker att Union borde riva kontraktet. Det var min utläggning här, för jag tycker, nu får du komma. Vad tycker du?
Tack så mycket. Nej, men det kom som en väldigt stor överraskning för mig att du gick så hårt ut och menade på att man skulle riva kontraktet. Då brukar vara så lugn och timid annars, tycker jag, överlag, och men jag vill vara så här, ja, men jag kan förstå båda sidor och lösningsorienterad. Men det är det visserligen nu också, för din lösning på problemet, eller problem och problem, situationen, det är att riva hans kontrakt. Men jag håller faktiskt inte riktigt med där. Jag tycker inte man ska gå så långt att hans kontrakt ska rivas. Jag tycker först och främst att det är en väldigt stor skillnad på om han hade utdelat ett knytnäveslag mot Sané, eller som han gör nu när han liksom trycker till 2 gånger i ansiktet på honom. Det man ska komma ihåg är ju att den gode Bjelica här är ju från Kroatien, från Jugoslavien. Han är ju född och uppvuxen i, men har nationaliteten då som kroat. Och då är man väl oftast lite så här hetlevrad, det är mycket passion, och jag tycker att det ska få plats också inom idrotten. Sen är det ju till viss gräns såklart, så att det är väl helt rätt att han blir utvisad, det är helt rätt att han blir bestraffad efteråt. Men jag tycker också att man ska kunna gå vidare. Alltså jag tror ju att Sané och Bjelica kommer att försonas. Förmodligen kommer Bjelica ringa upp Sané, de kommer prata om det och skaka hand, kanske inte fysiskt men verbalt i alla fall. Och sen går man vidare. Sen är bara frågan hur Union Berlin ser på detta. Nu har inte Bjelica varit någon supersuccé som tränare, så att det finns ju kanske en grund då till att man kan tänka sig att göra så med honom, men jag vet inte. Vi får väl se helt enkelt, men så hårt så att han ska få kontraktet rivet bara för den här situationen, det tycker jag är lite väl hårt faktiskt.
Jag förstår ditt perspektiv på ett sätt, men jag tycker oavsett våld, alltså oavsett vad, när man kliver över det strecket, och speciellt också som huvudtränare, som ansiktet utåt för en klubb, som på något vis vägledare för sina spelare. Alla där är vuxna människor och ska ju självklart behandlas på samma sätt. Men som tränare blir det ytterligare en nivå i det hela. Och där tycker jag på något vis, nej, för mig finns det ingen tillgodose där. Det hade varit en grej om om han hade brist ut och skrikit åt Sané och viftat runt med händerna i luften och allt sånt. Precis som du var inne på, visat känslor. För att det var ju en situation dessförinnan där Union hade försökt, eller försökt, de ville ha en straff, enkelt sagt. Men jag tycker bara att han gör den här aktionen, gör det helt enkelt inte hållbart. Jag tycker att det är inte försvarbart att kunna göra det, och jag tror precis som du är inne på det, så Sané var ju efteråt, han har ju gått vidare, han bara,
vad ska jag säga också, att man vet inte vad Sané sa till honom heller.
Nej, alltså Sané ska ju självfallet, han är ju inte oskyldig här, men provokation och munhugg är ju en del av fotbollsvardagen, och det kan man tycka vad man vill om, och jag skulle också tycka vara helt fine om Sané hade fått sig något kort där, helt enkelt. Men just det här med våld, alltså bara gå på någon, det ska inte ske. Det är som Zidane mot Materazzi. Materazzi sa ju något fruktansvärt och han borde ha fått rött kort och skickats ut, men Zidane ska inte gå dit och skalla honom. Nu ska vi inte gå in på den storyn så, men det jag vill ha sagt är helt enkelt att jag tycker att det här håller helt enkelt inte, och med tanke på vilken situation Union är nu i. De mötte Darmstadt, en direkt konkurrent nu till helgen, sen mötte de Leipzig och sen mötte de Mainz, också en direkt konkurrent. Alltså det är tre matcher där de då inte har honom vid sin sida, och då tycker jag ändå att det är rimligt från Union att tänka bara, okej, han missar tre matcher nu, tre extremt viktiga matcher. Vi har chansen här att riva kontraktet. Vi har till och med chansen då att plocka in en tränare som har en stark sympati till Union också på ett sätt. Steffen Baumgart. Och kunna göra något nytt där. För att om man ska vara krass här, alltså nu kanske jag drar det lite för långt, men Nenad har ju på något vis alltså befläckat Union-bilden nu lite. Alltså inte att han har dragit ner klubben i något dike och det är mörkt för alltid. Men från att vara den här klubben som alla i Tyskland i princip hyllar och lyfter och Fischer som är den här underbara människan till det här. Det är ju två helt olika världar. Och jag tror att en tränare, och där gjorde de, tycker jag, från start fel. Man borde ha tagit in en tränare som passar mer in i profilen. Som en Baumgart till exempel, som då just då inte var tillgänglig, men som är tillgänglig nu. Så ta chansen, riv kontraktet, bye bye och ta in Baumgart.
Ja, du hittar lösningar här, hör jag.
Ja, lösning
som jag inte att det ska hända, för att jag vill att Baumgart ska komma till HSV. Men det blir väl tidigast i sommaren i så fall.
Mm. Ja, vi får se. I alla fall väldigt händelserikt där, får man lov att säga. Händelserikt var det också när Leipzig tog emot Bayer Leverkusen. Leipzig som dessförinnan hade förlorat mot Eintracht Frankfurt på hemmaplan, ville ju ta revansch. Gjorde mål efter 7 minuter, Xavi Simons. Tella gjorde sen mål för Leverkusen. Tella som blev inbytt mot en skadad Frimpong. Och Openda gjorde mål igen för Leipzig, och då tänkte man väl, ja, nu kanske Leipzig löser det här. Men sen kom Leverkusen och vände och gjorde återigen mål i 90+. Det är extremt imponerande av Bayer Leverkusen att de återigen vinner på stopptid och gör det på det här sättet där de såg riktigt usla ut i första halvleken. Jag tycker inte alls de hittade rätt, men Chabalon så justerade och fixade, något som visar återigen på vilken skicklig tränare han är och vilken kontakt han har med sina spelare, och sen löste de segern. Jag tycker det är extremt anmärkningsvärt.
Men det är så här det brukar vara för lag som sedan vinner titlar. Det är de här matcherna det avgörs i. När man då har de där sista krafterna till att kunna avgöra på övertid. Och kunna vinna med 1-0 i sådana här hopplösa annars 0-0-matcher. Där man ändå lyckas stånga in ett mål på någon hörn eller liknande. Så att jag tycker bara det här, det stärker ju bara hela känslan kring att vi kommer att få se Leverkusen bryta Bayern Münchens titelsvit här under våren.
Vi nämnde precis Eintracht Frankfurt. De såg ut att ta tre viktiga poäng, rättare sagt. När de ledde med 2-0 efter 51 minuter mot Darmstadt. Men det ville sig inte, Filip.
Nej, detta är någon form av derby då. Darmstadt och Frankfurt är ju närliggande orter. Men Frankfurt ska ju vara ett betydligt bättre lag än vad Darmstadt är. Och är det vanligtvis också. Men i det här fallet så Så såg det också länge bra ut. Man ledde med 2-0. Sen så lyckades Darmstadt reducera med halvtimme kvar. Men sen då i den femte övertidsminuten, det typ absolut sista som händer i matchen, så kvitterar ju Darmstadt. Och stor besvikelse för Hugo Larsson och hans lagkamrater då, som får nöja sig med en poäng mot Darmstadt, som fortfarande trots poängen där är tabelljumbo. Men vi kan säga att både Köln och Mainz har ju också bara 11 poäng, så att är väldigt jämnt där nere i botten just nu.
Mm, väldigt spännande. Ett lag som återigen lyckades pricka rätt ska dock sägas mot återigen en bottenkandidat. FC Köln var Dortmund, som vi nämnde tidigare. De vann med 4-0 med bland annat Moukoko återigen som joker. Den här Moukoko som bara skulle försvinna, eller hur var det, Filip?
Ja, men jag tycker att han borde lånas ut istället. Visst, han kan hoppa in nu och sätta dit 4-0-målet mot nästjumbon Köln, liksom, absolut. Men är det inte bättre att han får regelbundet med speltid och kan bevisa att han är den där supertalangen som alla beskriver honom som? Så nej, jag fortsätter hävda, han är bluff och båg.
Vi kan också bara skriva i protokollet att Sancho löste ju straffen som Niklas Fyllkrog satt. Det var återigen en indirekt assist då för Sanchos del. Och Sancho försökte till och med ta straffen. Han frågade Fyllkrog, som var då första straffläggare då Reus inte var där. Men Fyllkrog sa nej, den här tar jag. Och satt den.
Så, det märks att han direktiv. Är så jäkla sugen på att revanschera sig nu efter den här hösten där han har dragits under bussen. Eller vad man ska säga. Han vill ju så gärna bara glänsa. Och det är kul också, för att det bevisar att han inte har gett upp karriären som vissa hade trott. Att han bara kom till United för att casha in och skita i allting. Utan det bevisar han verkligen att han vill komma tillbaka på den nivån han var tidigare.
Exakt. Jag tycker också man ska notera Heidenheims 1-1 mot Wolfsburg. Det som är noterbart där, eller lite extra, är ju om man kikar på de senaste omgångarna. Om man tittar från omgång 10 till 18 och bara tittar på en Bundesliga-tabell då är det väldigt imponerande av nykomlingen att de är faktiskt på tredje plats då.
Ja, det är helt sjukt. Man undrar ju när det ska vända för det här stället, att de ska få de här 10 förlusterna på rad. Men det verkar ju inte hända i närtid i alla fall.
Nej, Frank Schmidt har full koll på sitt manskap.
Ja, men vi har ju sett detta innan också, att så sensationella lag kommer upp. Ingolstadt och Darmstadt gjorde det. Det var väl säsongen 2015-16 tror jag, eller om det var året innan. Nej, det var nog det året. De gjorde det så pass bra att man klarade sig kvar. Och sen åkte de ut med huvudet före året efter. Så att förmodligen blir något liknande här. Det är ju Niklas Beste och Timmy Kleindienst som har gjort det väldigt, väldigt bra framåt. Och jag är svårt att säga att de skulle bli kvar i Heidenheim efter den här säsongen. Utan de lär ju kuska vidare till något annat Bundesliga-lag förmodligen. Och då kommer det ta väldigt hårt på Heidenheim. Men jag tycker något som är mer intressant, det är ju Stuttgart nu. De har förlorat 2 matcher i rad här. Både mot Mönchengladbach och sen då mot Bochum förra omgången. Så att frågan är ju nu om saker och ting har vänt för deras del.
De har ju inte sin målkung på plats på grund av att han är på mästerskap. Men nej, det här
han har
ju
varit lite
ju
skadad under hösten också, det har ändå funkat. Så att jag tror med att nu har vinteruppehållet varit, nu har man kickat igång 2024 och det har man inlett med 2 förluster. Alltså, det är inte ovanligt att vi ser det här hända.
Mm. Det har du fullständigt rätt i. Det ska bli spännande att följa Stuttgart. Och se hur de tar sig an den här lite mer pressade situationen. De kan ju vara glada. De har ju säkrat sitt kontrakt i alla fall. Men de vill ju självfallet på något vis lösa en Europaplats.
Mm. Och nu möter de Leipzig här kommande omgång. Så vi kan ju lika bra gå över till nästa omgång, tänker jag. Och kika vad vi har framför oss. Men då har vi Stuttgart-Leipzig. På lördagen är det många 15:30 matcher. Vi har även derby i Bayern mellan Augsburg och Bayern München. Och jag vill ju minnas att Augsburg har ställt till med oreda för Bayern genom åren. Så att just nu känns det som att det skulle kunna kanske bli en liten skräll där. Kanske inte en förlust för München, men väl ett kryss kanske.
Omöjligt är det inte. Förlorar man hemma mot Bremen kan mycket hända nu.
Ja, det känns som det. Och sen 1-0-seger mot Union Berlin var inte heller självklar på något vis. Så att där är det just nu Bayern München.
Mm. Sen har vi bland annat Bayer Leverkusen mot Gladbach på lördagskvällen där 18.30 och en riktig rysare som vi var inne på tidigare, Union Berlin mot Darmstadt på söndagen där, som är väldigt viktig.
Ja, riktigt bottenmöte, typisk sexpoängsmatch. Vi har även på söndagen derby faktiskt i Ruhr mellan Borussia Dortmund och Bochum. Toppen mot botten i tabellen kan man nästan säga. Men ja, Dortmund är ju som de är. De har ju den här säsongen ändå gjort det helt okej. Men det har också varit många gånger man har haft stolpe in i sina matcher. Och Bochum kommer då från en stärkande seger mot Stuttgart. Så det känns också som att lite vad som helst skulle kunna hända där. Vi har ett annat derby också. Derby. Det är också en definitionsfråga. Vad är ett derby egentligen? Måste man vara från samma stad eller ska man vara från samma region? Eller ja. Jag vet inte riktigt. Det behöver vi inte diskutera nu. Men i vissa ögon så är det ett derby i alla fall mellan Eintracht Frankfurt och Mainz som spelas ikväll. Får vi se om Frankfurt kan studsa tillbaka här efter plumpen mot Darmstadt. Och Mainz, de är ju väldigt stort behov av poäng där. Så att det är en spännande match det också.
Verkligen. Och vi kan ju bara avslutningsvis gratulera dig till förra veckans seger mot Schalke.
Tack så mycket.
Viktiga 3 poäng där i kampen om att på något vis avancera upp till Bundesliga. Man ligger just nu 3, 1 poäng bakom Holstein Kiel och 2 poäng bakom St. Pauli. Och endast 2 poäng framför Greuther Fürth som har klättrat som bara den.
De kommer att ställa till med oreda här under våren, jag är ganska säker på.
Verkligen.
Så det blir ett riktigt jättebra toppen säsongen ut.
Det gillar vi. Vi har ju bland annat Kaiserslautern Schalke nu till helgen. En riktig klassisk tillställning. Och ditt kära HSV ställs ju mot Karlsruhe samtidigt som Greuther Fürth tar emot Holstein Kiel.
Skulle de spöra Kiel där så är de ju verkligen med i racet.
Ja, vi ser om vår vän Rigota löser det eller inte. Ja, det var kul för honom tycker jag.
Jag tar gärna ett kryss där och samma mellan Düsseldorf och St. Pauli på lördagskvällen. Får också gärna bli ett kryss. Och så slår vi Karlsruhe så är vi kanske inte ligaledare då nu för att St. Pauli har bättre målskillnad. Men väl 2 i tabellen och uppe på en uppflyttningsplats. Så vi slipper den där jäkla kvalplatsen för den är jag trött på nu.
Säsongen är lång kompis.
Den är ju det. Tänk, vi kan ju även också bara nämna här nu att vi har ju tyska kuppen nästa vecka. Den första, vad blir det nu? Kvartsfinalerna va?
Ja.
Och då har vi ju, som jag sa nu, så möts ju Düsseldorf och St. Pauli här i ligan. Och redan på tisdag så möts de återigen. Då är det St. Pauli som har hemmaplan och Düsseldorf som gästar Millantor. Men de möts alltså i kvartsfinalen i kuppen. Och dagen efter på onsdagen så är det Hertha mot Kaiserslautern. Så att det är bara andra ligalag där som möts.
Det gillar vi.
Ja, och sen har vi då nästa vecka Leverkusen mot Stuttgart samt skrällelaget nummer 1, Saarbrücken, som tar emot Mönchengladbach. Så får vi se om de kan ta sig hela vägen till semifinal.
Ja, det blir roligt att följa. Det kommer vi självklart prata mer om nästa vecka och veckan därpå. Vi kommer ju också prata mer om silly season. Vi kommer ta ner det nästa fredag när fönstret har stängt och göra en liten överblick kring det som har skett helt enkelt. Men med det sagt, Filip, tackar vi för den här veckan och hörs nästa vecka, eller hur?
Det gör vi. Så kommer vi tillbaka med ett fullmatat avsnitt.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Vi kan bli färdig.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.